Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Fatima, låt jag sliten?
Tja, inte värre än vanligt va?
Det var i alla fall så här att sent igår kväll så plingar på dörren.
Jaha.
Det var polisen.
Nähä.
Jo.
Skojar du?
Som tur var så det var ingen polis i tjänst. Det var min gode vän Dag. Polisen.
Jaha.
Dag. En öl, frågar han.
Ja, okej.
Okay. Det blev 3 öl och 4 whisky på Dags balkong. Spriten, den verkligen ger och tar, eller hur?
Ja, verkligen. Jag nyttjar ju inte särskilt mycket sprit. Så att...
Du gör inte det?
Nej, jag gör inte det.
Vad dricker du när du väl dricker?
Nej, då är det en Islay whisky eller möjligen en Guinness då.
Oj, okej. Okay. Du, Fatima, du har varit på resande fot. Var i landet har du varit?
Ja, men herregud. Det är hela april och ja, precis hela april egentligen har gått åt till... Först så drog jag på lite Skåne-turné.
Mm.
Och sen så drog jag faktiskt i slutet av april här upp till Norrland och till Luleå.
Vad hände i Skåne?
I Skåne, förutom arbete då, så träffade jag min gode vän Linda. Och så hade jag förmånen att tillsammans med henne få se ett band live som heter Ström. Ett smålandsband som kör hårdrock på svenska.
Hårdrock, är det något att ha?
Ja, det tycker jag väl. Jag är lite mer åt punkhållet, men visst, hårdrock, det går hem. Och så hade vi liksom kvällens höjdpunkt och själva dragplåstret var ett band som heter Bullet, som jag förstår är väldigt uppskattat, åtminstone i Skåne.
Du sa att när du inte jobbade, vad gjorde du när du jobbade?
När jag jobbade så hade jag ett par förhandlingar och sen har jag faktiskt varit iväg och gjort ett par intervjuer också för poddens räkning.
Mm, vi ska lyssna på ena reportaget om en stund, men först... Så är det ju så att det har hänt en del saker på Johanna Möller-fronten, får man väl lov att säga.
Ja, men snälla någon.
Satte du kaffet i vrångstrupen när du fick höra att Johanna Möller hade flyttats till Kumla?
Ja, men ja, på ett sätt. För när jag hör liksom att det handlar om någon sorts, jag vet inte, fritagnings- eller flyktrisk och lite andra sådana här grejer och att hon manipulerade folk i sin omgivning och jag vet inte allt vad alla skäl var.
Nej.
Då tänkte jag, men gode gud, det har väl inte med vårt poddavsnitt att göra?
Du, den tanken slog mig också.
Ja, jag blev lite nervös, fick lite ont i magen där.
Vi hade Johanna Möller på tråden här om veckan. Vi ska lyssna på ett kort litet utdrag från det samtalet.
När du och jag sågs, då var det väldigt ont om det här med permissioner. När var du ute senast, Johanna?
Jag har inte varit på någon lufthavspermission. Nu har inte jag sökt lufthavspermission på 2 år. Men för jag fick avslag hela tiden och det tar så mycket för mig att få de här avslagen.
Och varför ger man avslag? Varför är du farligare än andra?
Flyktrisk. De tror att någon har sitter utanför anstalten och väntar.
Mm-hmm.
Dag in och dag ut. Mm. Nu är 7 års tid på att någon ska hämta mig när jag går utanför.
Är det någon som gör det då, Johanna?
Det är orealistiskt.
Du har inga sådana kontakter, eller?
Jag har inga kontakter alls. Och nu har det gått så lång tid så att det skulle inte ens vara värt att bli fritagen.
Ja, Johanna Möller alltså, det är inte värt att bli fritagen. Nej, Fatima, håller du med Johanna om det?
Ja, nej, men alltså oftast, i de allra flesta fall så varar ju inte den här friheten så länge. Det är ett skäl. Och det andra är att ja, även om du är fritagen så finns det ju folk som jagar dig. Så vad är det för liv? Vad ska du ta vägen?
Mm.
Måste du ju ha en möjlighet att dra dig utomlands? Så jag vet inte riktigt hur... Ja, det ska vara väl förberett då i så fall.
Fatima, du ska få berätta mer om det som hänt med Johanna Möller.
Den 4 april 2025 har Fråga kriminologen ett långt samtal med Johanna Möller över telefon. Johanna Möller sitter då inlåst på Ystadanstalten. En tid tidigare har hon skickat in ett önskemål till kriminalvården om att få bli förflyttad till Hinseberg, landets andra stora anstalt för kvinnor. Det blir ingen flytt till Hinseberg. I ett brev till Ola Lagerström, daterat den 25 april i år, skriver Johanna Möller, citat. Nu sitter jag i en besökslägenhet på Kumla. Man ska passa sig för vad man önskar. Den här gången har kriminalvården gått för långt. Slut citat. Om Johanna Möller skriver kriminalvården i ett beslut. Citat. Det bedöms att hon med stor sannolikhet planerar att manipulera och förmå personer att hjälpa henne med alibin, alternativt grova våldsbrott. Slut citat. Johanna Möller berättar att fångtransporten från Ystad till Kumla gick den 9 april 2025. Alltså bara 5 dagar efter fråga kriminologens långa telefonsamtal med henne. Johanna Möller, citat. Klockan 8 på morgonen gick jag och tränade. 8:30 kom personal och sa att jag skulle till sjukvården. Jag protesterade och ifrågasatte det eftersom jag inte skrivit att jag behövde gå dit. Personalen tog mig till inskrivningen. Där fick jag ett beslut om att jag skulle flytta till Kumla eftersom jag skriver brev till en person som vill skriva manus till en serie framöver och så vidare. Eftersom han anses grovt kriminell av kriminalvården så bedömde de att risken för fritagning höjts. Den här killen friges inom kort och har för avsikt att sluta sin kriminella bana. Att kriminalvården betraktar honom som grovt kriminell efter deras så kallade vård är väldigt motsägelsefullt. Kriminalvården jobbar väl efter principen bättre ut, att bryta onda cirklar. Då borde de inte sätta stämplar på personer som sonat sina brott, eller hur? Hur som helst så var hög fritagningsrisk ett av deras argument. Ett annat argument var att andra intagna skulle ha sagt till personalen att jag bett dem begå brottsliga gärningar och så vidare. Så här gjorde de mot mig 2018. Då anklagades jag också av en annan klient och kriminalvården. Men när advokat Byron Törnström ifrågasatte hur jag kunde belastas för vad andra intagna hittar på, så tog kriminalvården tillbaka sin anklagelse. Enligt juridiken krävs det 2 personal och 1 inspelning för att en intagen ska kunna skuldbeläggas för vad någon annan intagen hittar på. Slut citat. Nyheten om Johanna Möllers flytt till Kumla har fått stort genomslag. Alla de stora nyhetshusen berättar om flytten. Aftonbladet, Expressen, Sveriges Television, TV4-nyheterna och så Sveriges Radio.
Arboga-kvinnan Johanna Möller har flyttat till Kumla, det skriver Expressen. Möller, som avtjänar ett fängelsestraff för bland annat mord på sin pappa och mordförsök på sin mamma, blev i början av året flyttad till anstalten Hinseberg för miljöombytesskäl. Det var i samband med det som det gjordes en ny bedömning av säkerhetsklassningen. I ett beslut från kriminalvården nämns det att riskerna för att Johanna Möller ska försöka rymma eller risk för allvarlig brottslig verksamhet har ökat. Det är därför förflyttningen till Kumla, som har den högsta säkerhetsklassen för slutna anstalter, var nödvändig. Maria Bergström, P4 Västmanland.
Johanna Möller har precis varit på ett träningspass på Ystadanstalten. Det är den 9 april och Johanna kallas till avdelningen för inskrivning av intagna. Där får hon läsa ett beslut från kriminalvården om att hon ska flyttas till Kumla. Johanna Möller igen, citat. Jag är i chock över det jag läser. Personalen är i chock över det som står. Att andra intagna ska få hitta på så grova saker för att de inte har lyckats rekrytera mig till sina gäng är skrämmande. Det får inte gå till så, men det gör det tydligen. Personalen säger till mig att jag ska till Kumla. 3 inhyrda vakter kommer in i rummet. De har skyddsvästar på sig. De sätter på mig fotfängsel och midjefängsel. Så går vi ut till bilen. Jag får lov att stänga inne mina känslor för att inte bryta ihop. Jag var totalt maktlös. Det var bara att följa med. Vi åker ut till Malmö Airport. Där väntar ett litet flygplan, 4 stolar och cockpit. Vi flyger till Örebro. Där möts vi av 3 nya vakter. Jag försökte gå ner från flygplanet med fotfängsel och midjefängsel. Personalen som hämtade mig hälsade inte ens på mig. Jag kände mig som den sämsta människan på jorden. Väl framme på Kumla tog jag emot av vänliga personer. Jag fick klä av mig helt naken och gå igenom en metallbåge. Sen fick jag sätta på mig nya kläder, kissa i en mugg, sätta mig på en bänk och hålla upp en skylt med mitt namn och mitt personnummer och bli fotad. Sen fick jag gå till besökslägenheten där jag nu bor. Jag skakade när jag satte mig ner. Hela min kropp reagerade så kraftfullt på det jag gått igenom. Tack och lov så var personalen vänliga och hjälpsamma. Slut, citat. Sedan den 9 april i år har Johanna Möller alltså suttit inlåst på Kumla, den stora mansanstalten ute på Närkeslätten. Där på Kumla har många av landets livstidsfångar varit placerade. Allt ifrån polismördaren Jackie Arklöv och Knutbypastorn Helge Fossmo till storspionen Stig Bergling och lasermannen John Ausonius. Johanna Möller igen i sitt brev till Fråga kriminologen. Utanför mitt fönster ser jag den höga gula muren. Jag ser promenadgården på 40 kvadrat och dess gallertak. Det känns ändå rätt bra att vara här, även om jag saknar mina vänner på Ystad. Att sitta helt själv, vecka in och vecka ut, tär på psyket. Jag har ugn här, vilket vi inte hade i Ystad, så jag har bakat jättegoda havrekakor med honung. Allt på Ystad är enligt Kvinspen en brandrisk. Skulle det vara mindre brandrisk här, på Kumla? Nej, Kvinspen på Ystad vill inte att vi kvinnor ska ha det bra. Väldigt märkligt agerande kan jag tycka. Jobbar man med utsatta kvinnor och själv är kvinna så vill man väl göra allt för de intagnas välmående. Skönt att slippa deras smutsiga metoder. Nu kan det bara bli bättre. Förhoppningsvis kan mina barn och barnbarn komma hit. Jag har inte träffat min dotter sedan 2018. Det är det enda som betyder något. Barnen. För dem kan jag bo i en jordkällare. För dem tar jag en kula varje gång. Det är för dem jag kämpar varje dag. Jag hoppas att jag får stanna här på Kumla. Här kan inga idioter hitta på saker om mig. Nu kan det bara bli bättre. Många hälsningar från mig, Johanna Möller. Slut, citat. För Fråga kriminologen-podden uppger en källa inom kriminalvården att Johanna Möller sannolikt kommer att förbli anstaltsplacerad på Kumla fram tills dess den andra dömda personen i målet, Mohammad Rajabi, avtjänat sitt fängelsestraff och utvisats till Iran. Utvisningen av Rajabi är planerad att ske i slutet av december i år, 2025.
Johanna Möller alltså flyttad från kvinnoanstalten Ystad till mansanstalten Kumla. Vad säger man då, Fatima? Otippat ändå, va?
Ja, det såg jag inte i kristallkulan överhuvudtaget. Det trodde jag inte dugg på skulle hända.
Nej, vad trodde du skulle hända?
Nej, men jag trodde nog att hon skulle bli kvar i Ystad.
Att bli just fritagen eller att rymma, det är det mest korkade man kan göra som livstidsfånge, anser jag. Jag träffade en gång en livstidsfånge som hade, först hade han suttit många år på Kumla, sen hade han blivit flyttad till Täbyanstalten och där fick han en permission. Och just den där permissionen, den drog han från. Han lämnade landet, han åkte ner till Warszawa där vi möttes upp. Och jag sa det till honom då, att det här är faktiskt idiotiskt. Du kommer ju bli gripen väldigt snart och alla dina permissioner kommer dras in. Precis så blev det. Det blev en tillbakaflytt till Kumla, inga permissioner, ridå. Johanna Möller, hon skriver så här om just kriminalvårdens noteringar om att det nu är hög fritagningsrisk. Johanna skriver, vem skulle frita mig och varför? När man suttit av 9 år av sitt straff och ser ljuset i tunneln, då vill man inte fly. Då vill man göra det bästa av återstående tid för att kunna komma ut och må bra när den dagen kommer. Ett livstidsstraff är ungefär 15 år. Folk tror att det är för evigt, men tiden går snabbt. Allt jag kämpar för här inne, det är för att komma hem till min familj. Att fly är inget alternativ. Ja, kommentar på det, Fatima.
Ja, nej, men jag tycker att det här ligger helt i linje med uppfattningen jag fick om Johanna Möller nu i den senaste intervjun vi gjorde med henne.
Mm.
Det är precis den inställningen som hon fortsätter att framhärda i. Sen är det ju också så här att det är ju efter 10 år som man har en möjlighet att ansöka om att få sitt straff tidsbestämt. Varför skulle hon sumpa den möjligheten när hon är så nära?
Mm.
Jag menar, den här typen av misskötsamhet, den leder ju till att det i alla fall skjuts på framtiden, att hon får möjlighet att ansöka.
Vad säger det om vad du tror när det gäller kriminalvården? Är de ute och cyklar nu i brännässlorna, eller kan det ligga något i det de påstår?
Jag har väldigt svårt att uttala mig om det, men jag kan inte för mitt liv, jag vet ju inte riktigt vad som har för sig gått det här. Det har ju figurerat uppgifter om att hon skulle varit i kontakt med någon annan fånge som ansågs vara farlig fast den personen var på väg att slussas ut i samhället igen och så vidare.
Mm.
Jag kan inte föregripa, eller egentligen, det skulle bli en gissning från min sida, så kan jag säga, vad det är som får kriminalvården att reagera så här starkt. Men jag tror dessvärre att en del av det som spelar in, att man har en typ av förförståelse när det kommer just till Johanna Möller.
Att hon är så uppmärksammad, eller?
Ja, och man har låst sig lite grann vid den här tanken på att hon skulle vara manipulativ och att hon skulle ha någon sorts förmåga att övertyga folk om att göra saker för henne. Det är inte säkert att det är rätt och riktigt, tänker jag.
Du lekte med tanken att Johanna Möller, hon blir fritagen. Hur många sekunder eller minuter eller dagar skulle hon få i frihet?
Nej, men alltså sådär mellan tummen och pekfingret, den här, oavsett vem det handlar om, så brukar den här friheten inte vara så mycket mer än någon vecka.
Någon vecka?
Maximalt, ja.
Mm. Nu sitter Johanna på Kumla, som sagt. Har vi haft någon rymning eller fritagning från det stället, Kumla?
Ja, det har ju varit en del spektakulära rymningar från Kumla. Alltså, redan 1972 så hade vi ju en grej. Johan Ursut rymde ju därifrån, men det jag tänker på, alltså senaste gången som någon rymde från Kumla är mig veteligen i januari 2004.
2004?
Ja, eller ska man kalla det en fritagning kanske? För att där var det så här att det kommer ett gäng helt enkelt. Det kommer en grupp människor, reser upp höga stegar mot murarna, har med sig en vinkelslip som är bensindriven, och så sågar man upp taket typ på rastgårdarna, och så plockar man ut tre fångar därifrån. Och det är främst, och man tror kanske att det är hans gäng som ligger bakom den här fritagningen, en man som heter Daniel Majorana.
Just det, han.
Ja, och han grundade ju det här, eller var ju ledare då i alla fall för det här kriminella nätverket som hette Fact for Life. Ett nätverk som grundades i Kumla 99, om jag minns rätt. Och som väl låg bakom, eller tillskrevs, ett antal grova rån bland annat. Och tillsammans med honom vid den här tidpunkten 2004, så man tror ju då att det är folk från Fact for Life som är där och hämtar ut sin ledare helt enkelt 2004. Tillsammans med honom så fritas också en kille som heter Nassim Rodani, som satt inne för ett grovt narkotikabrott. Och sen en person, nu ska vi se hur mycket du kommer ihåg, hur vaken du är, Ola, som vi faktiskt kommer att höra om några år senare. En man vid namn Billy Riloff, som vid den här tidpunkten sitter inne för grovt rån. Kommer du ihåg var du har hört hans namn någonstans?
Du, har det med det där mordförsöket på advokaten att göra, eller?
Ja, på Henrik Olsson Lilja. Han dömdes ju 2020, ja, för mordförsök på Henrik Olsson Lilja.
Just det. Var han med där? Alltså han drog.
Han fritogs också då 2004. Vill du gissa hur länge de här killarna var i frihet efter fritagningen?
Ja, jag höftar till med 4 dagar.
Ja, ganska nära. Alltså de fritogs den 19 januari. Och så hittar man dem i en lägenhet i Övik den 22 i första. Så 19, 20, 21, 22, ja, 4 dagar.
Du kan ju tänka dig vad insatsstyrkan gav hjärnet den där dagen.
Ja, jag har för mig att det var något tips som kom in, och sen så barrikaderade de sig så att säga utanför och runt omkring, och till slut fick de här killarna ge upp helt enkelt.
Och det slutade alltså inte bra, och vi hoppas väl att ingen försöker frita Johanna Möller heller.
Jag har lite svårt att se att det ligger i farans riktning, men mer säkert än så kan jag inte uttala mig egentligen. Men jag kan inte riktigt se det i det här läget.
Fatima, du har varit på resande fot som sagt. Du har kommit hem med ett reportage, du har träffat en tjej som heter Jonna Johansson. Vi kör det reportaget nu, tycker jag. Kristoffer, rulla bandet.
Det kommer ett meddelande till fråga kriminologen. Hej, hej, står det. Jag har tänkt lite och fick en idé. Hade varit enormt spännande om ni kanske gjorde ett avsnitt om oss anhöriga till intagna med långa fängelsestraff. Jag och min man har en enormt intressant historia. Tjejen som skriver heter Jonna Johansson och bor med sina 2 barn i den lilla orten Mörarp i utkanten av Helsingborg. Sambon, eller kanske snarare särbon, Kristoffer, avtjänar sedan 2021 ett fängelsestraff för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Jag läser vidare i det Jonna skrivit. Där växer fram en berättelse om förbjuden kärlek, barn, men också en tillvaro präglad av sambons missbruk och kriminella leverne, om medberoende, om omgivningens fördomar, om insatsstyrkans tillslag i hemmet och om barn som kissar på sig när de ser en polis. Det många inte förstår idag, skriver Jonna, är att jag som anhörig straffas hela tiden för min partners brott. Jonna har rätt. Det läggs inte särskilt mycket fokus på vad anhöriga till den som begått grova brott möts av och går igenom i debatten. Ett par veckor senare, en liten kylslagen morgon i mitten av april, kör jag upp och parkerar utanför Jonna och barnens hus i Mörarp. Det är en enplansvilla i rödbrunt tegel med stora fönster. Jonna möter mig på trappen och hälsar välkommen. Det gör även Enzo, en rätt imponerande svart dobermankorsning. Sprallig och glad, med en nästintill självlysande boll i munnen. Enzo placerar bollen vid mina fötter. Jag tar upp den och kastar den åt honom. Jonna konstaterar att jag nu fått en ny vän. Jonna bjuder mig att stiga in. Vid köksbordet har hon dukat fram kaffe. Vi sätter oss ner, mitt emot varandra, varsin kopp kaffe och mikrofon i handen. Jag frågar Jonna om hennes situation.
Det är så här att min sambo, särbo blev det ju, blev dömd till ett väldigt långt fängelsestraff för narkotikabrott grovt och sen grovt vapenbrott. Vi har en fantastisk liten son tillsammans och sen har han även tagit an min äldsta som sin son också. Mm. Och han sitter just nu på Täbyanstalten, den tredje anstalten han sitter på, blev häktad 2021. Så att
Och hur ser prognosen ut? När är det tänkt att han kommer ut?
Maj 2027 hoppas vi i alla fall. Mm. Han har ju en önskan om att få behandling i slutet av sitt straff också. För sin drogproblematik. Mm. För det är där hans problematik började från första början.
Hur träffades ni?
Det var så här, vi har en lite annorlunda historia egentligen. För jag jobbade på ett behandlingshem. Mm. Där även min pappa var min chef. Och sen så, jag har aldrig någonsin haft några tankar eller någonting om någon klient på något sätt. Och sen kom det in en smal liten kille från Malmö från första början. Och vi blev jättegoda vänner. Mm. Och han blev god vän med min son. Och sen inledde vi en relation därefter. Mm. Tyvärr kom det ju fram. Och då fick jag valet att avsluta relationen. Annars fick jag lämna mitt jobb. Men jag avslutade aldrig den relationen utan det fortsatte jag. Och sen ljög jag om att han var drogfri i flera år.
Okay.
Fast han inte var det. Vi lever i en relation tillsammans, vi flyttar ihop, jag blir gravid med vår son och allt möjligt. Men hela tiden så förstod jag att det var något som inte stämde. Mm. Han var drogfri i cirka en månad, vad jag tittat efter. Och sen efter det började ju allt kaos. I början var det lite så här små grejer som jag kallade. Det var han röka lite och han snodde lite moped och lite cyklar. Mm. Och det ignorerade jag för jag är även medberoende, har jag märkt efter, enormt medberoende.
Mm.
Så jag rättfärdigade alltid hans beteende. Men han sa alltid att nej, men det är ingen fara, det kommer inte hända igen. Mm. Och sen bara eskalerade det till att vi hade husrannsakan en gång i veckan. Insatsstyrkan stormade vår dörr för då hade han...
Det här är under den tiden som ni fortfarande ni bor tillsammans ihop, innan fängelsestraffet.
Detta är innan fängelsestraffet.
Hur var livet i övrigt? Alltså, du börjar misstänka att han missbrukar någonting. Men jag tänker, er samvaro tillsammans, var allting bra? Mådde ni bra tillsammans? Var det ett vanligt liv?
Vanligt liv? Jag var ju mammaledig. Mm. Och det var väl vanligt på vardagarna. Vi gick till lekplatser, vi liksom handlade mat. Det var väldigt, väldigt svenssonaktigt utåt.
Ja.
Men sen så fort klockan slog 8 liksom, så vi skulle liksom lägga barnen. Och sen la vi oss i sängen, tittade på en film och sen somnade jag och sen försvann han alltid.
Okay.
Så jag vaknade alltid upp på natten och ringde, han svarade aldrig. Liksom.
Nej.
Och någon natt minst så vaknade jag av att det var fullt med sirener runt omkring. Och så läser man på liksom manskiten. Och jag vet, jag har aldrig fått sån panik i hela mitt liv. Mm. Så jag går ut, jag ringer min pappa som kommer och säger, kan du hålla koll på barnen, något som inte stämmer.
Mm.
Så går jag ut och sen ser jag att det ligger en död man i mitt garage.
God.
Och fick inte reda på om det var han eller vem det var, för polisen sa ingenting, då får jag inte säga någonting.
Nej, nej, nej.
Så jag gick flera timmar där och trodde han var död. Tills min pappa tipsade mig om att man kan ringa polisen och efterlysa en person. Och är de då i deras... Ja. Så, alltså, arrest, så måste de säga det.
Mm.
Och då ringde jag och då var han i resten istället. Men det var hans bästa vän som blev mördad där.
Fanns det någon tidpunkt när du konfronterade honom med det här och frågade vad han höll på med på nätterna när du hade gått och lagt dig?
Varje dag.
Varje dag?
Varje dag.
Och vad hände i det här? Vad fick du för svar?
Han gjorde olika grejer. För i början mytade han mig med massa olika saker. Han kom med märkeskläder och märkesväskor. Han hade köpt frukost, han hade bakat, han kom med grejer till barnen. Så i början köpte han det och då skrek jag på honom ett tag och så sa han att det skulle aldrig hända igen.
Nej.
Sen där i slutet så fick jag nog, så jag konfronterade inte ens han, utan jag öppnade hans väska och hittade sprutor, narkotika som jag sedan spullade ner. Och sprutorna gömde jag alltid för att sedan liksom gå till sjukhuset med dem. För att jag hade misstanke om att han eventuellt hade hepatit. Så det är tur, för det hade han ju, så det tror jag gav tillbaka dem. Men till slut att jag konfronterade inte honom, för det var inte så lönt, för jag visste han skulle ljuga. Jag såg ju på honom, han gick ner i vikt, han sov inte. Vi åkte en gång, åkte i bil med min mamma, och då helt plötsligt somnade mitt allting och man fick inte liv i han. Och så är det när amfetaminister går av och inte tar någonting, så somnar de ju.
Jag frågar Jonna om hon misstänkte att det var mer än droger Kristoffer ägnade sig åt.
Han hade två telefoner till exempel.
Ja, okay.
En sån enkel grej. Det ringde konstant i den där telefonen. När det ringde så sprang han iväg. Han vänner på vårt, vi bodde på Drottninghög som är ett riskområde. Och människor som jag visste, som jag gick skola med, som bodde där, som var kriminella, hälsade alltid på hand. De gick alltid iväg och pratade själv. Även när jag började, fick inte tillgång ner till vårt förråd längre. För det skulle han ha. Ända så gick jag klippt i låset.
Jag är nyfiken på att veta varför Jonna, med all sin kunskap om och erfarenhet av människor med missbruksproblematik, inte bara lämnade Kristoffer där och då.
Jag har försökt flera gånger. En av gångerna så bytte jag lås. Bytte lås och sökte ut mina föräldrar. För det fick jag även sossanmälningar på detta här. Ökte ut mina föräldrar och sen ringer polisen. Då har han brutit sig in i lägenheten och bytt lås själv. Så inte jag skulle komma in. Sen någon annan gång kastade jag ut honom och försökte liksom säga jag vill inte eller jag orkar inte. För under denna tiden så mådde jag extremt dåligt psykiskt. Jag hade en depression. Jag berättade inte för någon heller, utan jag ljög för alla. Målade upp en perfekt tillvaro som inte var. Då krossade han min rita nästan för att han skulle komma in. Så att jag försökte flera gånger nämna. Men i medberoendet så flera gånger kom han med rena pisseprov till exempel. Som inte var hans.
Ja.
Och då tänkte jag, är jag ju dum i huvudet? Ska jag anklaga någon som faktiskt är ren? Fast jag visste ju att han inte var ren egentligen.
Nej, nej.
Men jag hela tiden intalar mig själv att om jag lämnar han så kommer han dö.
Jonna kommer in på vad som slutligen blev vändpunkten.
När insatsstyrkan slog in dörren, då var dagen före vår minsta sons dop. Och jag kom hem med mina barn. Och de sätter mig ner liksom vid köksbordet, tar min son åt sidan. Och jag vet att han ska gå på toa och de anklagar han för att gömma narkotika på sig.
Hur gammal är pojken då?
Han är bara runt 6-7 cirka.
Oj.
En liten pojke och han grät och grät. Detta ledde ju tyvärr till efter att varje gång han såg en polis kissade han ju ner sig. Fram tills han var runt 10. Det är någonting jag jobbar jättemycket med idag. För han är jätterädd för poliser fortfarande. Och han blir 12 nu. Men egentligen var det att jag kände att jag orkade inte mer. Och sen ringde SOS och sa att lämnar du inte så kommer vi akut omhändertaga dina barn. För dina barn mår jättedåligt över det här och vi vet om att du ljuger om att han inte... För jag sa ju att han inte var i lägenheten varje gång SOS var där.
Ja.
Han gömde sig flera gånger i badkaret och allt möjligt när SOS gjorde sådana här hembesök. Och jag ville inte förlora mina barn. Så att jag bara lämnade min lägenhet slutet och flyttade ut mina föräldrar där. Problematiken var ju att han kom ut där också. Flera gånger påverkad. Och försökte träffa mig och barnen. Men där hade jag fantastiska föräldrar som gick ut.
Ja, det är ofta lättare kanske om man har någon som inte är så nära. Som ändå kan sätta en gräns för vad
och
som är okej.
Okay. Min pappa har ju varit kriminell missbrukare under min barndom. Och han är ju drogfri idag, över 20 år. Så han hade ju inga problem att sätta gränser. Och inte min mamma heller. Efter han har varit där ute i flera månader och försökt träffa oss så slutar han komma. Som tur var det.
Kristoffer döms till vad som kommer att bli hans första fängelsestraff. 10 månader. Han och Jonna börjar träffas igen under fängelsevistelsen. För Jonna målar Kristoffer upp en verklighet om hur bra allting ska bli när han kommer ut. Hur de ska leva tillsammans som en familj igen. När Kristoffer väl muckar från fängelset väljer han att träffa barnen under en timme. Sedan försvinner han och hör inte av sig.
Och sen hörde jag inte någonting från han igen, mer än att vi hade 2 år där vi inte hade någon kontakt, mer än att jag SOS ringde mig hela tiden. För under denna tiden hade han ju fortfarande vårdnad över vår son.
Ja.
Vi hade gemensam vårdnad. Och vi har haft det fram tills detta fängelsestraffet. När han häktades för detta långa fängelsestraff som han fick nu, så skrev han på papperna direkt.
Ja, okay.
Och menade att det är såklart liksom att du ska ha vårdnaden.
Mm.
För jag menar, jag fick ju SOS-anmälningar på mig så fort han hittades medvetslös. Han körde in i något hus någon gång när han däckade bakom ratten.
Mm.
Varje gång det skedde något så fick vi en SOS-anmälan. Så därför fick jag vårdnaden på detta. Men i detta långa straffet hamnade vi över att han har berättat för mig att han kände att han orkar inte längre med sitt missbruk. Han orkar inte vara kriminell längre. Han visste att om han fortsatt så skulle han dö.
Mm.
För alla hans vänner dog liksom som loppor.
Mm.
Om det var droger eller skjutningar.
Ja.
Alla dog. Då kände han väl att jag orkar inte mer. Så han bestämde sig för att göra något stort.
Mm.
Så han köpte in jättemycket droger och jättemycket vapen.
Oj.
Och började sälja både vapen och narkotika i väldigt stora mängder ut med ett förråd. I ett förråd hade han allt. Och det han inte brydde sig om, det är att det var kameror i förrådet. Så allting filmas ju. Och då kommer polisen en morgon. Han säger själv att han ändå är tacksam att de kom den dagen, för dagen efter skulle de ha leverans på ännu mer grejer.
Jag frågar Jonna om hon tror att Kristoffer begått brott i hopp om att åka dit.
I hopp om att få hjälp från kriminalvården för att han vill sitta inne för att kunna inte dö, rättare sagt.
Jonna berättar att Kristoffer redan tidigare och vid ett flertal tillfällen har sökt vård för sin missbruksproblematik.
De har erbjudit han öppenvård.
Ja.
Problemet med öppenvård, i alla fall här nere, är att du måste vara drogfri.
Oj.
Du måste vara ren på ditt pisseprov. Och han klarade ju aldrig det.
Nej.
Att vara ren. Så att han sökte hjälp för ett par gånger. Han gick även på möten. Försökte verkligen ta tag i sitt missbruk. För det är det som alltid har härligt till hans kriminella handlingar. Det är ju missbruket.
Jag vill veta vad det är som gör att Jonna och Kristoffer ändå återupptar kontakten.
Det var vårdnaden det började med egentligen. Hans mamma skickade till mig. Och skrev att bara så du vet så Kristoffer häktad. Så jag bara okej, vad har ni hänt? Hon bara jag vet inte. För vi visste inte riktigt vad som hade hänt.
Nej.
Sen frågade jag några vänner och då fick jag ju reda på vad som hade hänt.
Mm.
Och då egentligen så började med att vi skickade brev.
Mm.
Och han sa till mig att men vill du ha vårdnaden? Jag ger dig gärna den, men jag vill att du kommer hit. På ett besök i häktet.
Ja.
Och detta var ju under utredningen så jag fick komma dit.
Mm.
Men vi hade ju en polis med oss hela tiden som satt vid bordet.
Ja,
i man har restriktioner fortfarande. Mm. Och det var som någonting att gå in i det här rummet. Och så, jag vet inte, det kan väl låta konstigt, men det var som att hela min värld förföll igen.
Mm.
Människan som jag hade trott jag skulle leva resten av mitt liv med satt där.
Mm.
Och så helt annorlunda ut. Han har gått upp i vikt. Han har ändå suttit ett tag.
Mm.
Han har gått upp i vikt. Leendet var där igen. Och vi pratade inte någonting om att vara tillsammans då. Utan då var det bara väldigt så här. Hur mår du? Väldigt simpel prat.
Hur lång tid hade försvunnit så att säga, från det här ögonblicket när han kom ut. När han muckade från det första straffet och sen bara försvann. Till det här ögonblicket. Hur lång tid?
Nästan 3 år.
Under de 3 år som förflyter har Kristoffer inte någon kontakt med barnen. Jonna beskriver det som att yngsta sonen, som bara var 1,5 år när parterna gick isär, vet om att han har en pappa, men inte vem pappan är. Sonens minne av fadern är att han har tatueringar på halsen och att han kan bli väldigt arg. Även den äldsta sonen minns faderns ilska och bråken och skriken.
När vi bråkade om missbruket så hade han en tendens att bli väldigt arg och väldigt högljudd. Och sen han var våldsam mot mig, men han kunde ta ljuskoppar och kasta i väggar.
Ja,
och ibland när jag försökte hindra han liksom att komma, gå därifrån, så kunde han höja väldigt mycket. Han skrek väldigt mycket. Mm.
Under perioden i häktet sträcker Kristoffer ut en hand mot Jonna. Han skriver brev där han uttrycker att han hoppas att de ska kunna vara vänner. Kristoffer vill också gärna träffa barnen. Särskilt yngsta sonen som han inte sett sedan pojken var strax över året.
Han sa liksom, jag vet inte ens hur mitt eget barn ser ut. Och jag bestämde mig för att göra det. Så vi pratade med polisen och allt möjligt om. Så men, ja, men de kan väl tillåta det.
Precis i början, när Kristoffer börjat avtjäna sitt fängelsestraff, lever Jonna i en annan relation. När hon inser att hon fortfarande har känslor för Kristoffer avslutar hon relationen. Snart förstår hon att känslorna är besvarade.
När vi ska säga hej då så ska vi krama och då pussar han mig. Och där liksom föll känslor direkt. Jag agerade inte på dem utan gick ut och sen brottades jag med mina känslor jättelänge. Mm. Och under tiden vi var separerade hade jag ju gått massa medberoende klasser, jag hade gått medberoende terapi. Mm. Jag hade jobbat väldigt mycket med mig själv. Och för mig var det som att släppa in min drog igen. För jag brukar säga att det här var min drog. Det var en människa som var min drog. Och lära sig att leva med sin drog på ett hälsosamt sätt, det är jättesvårt. Sen även hela tiden veta att han kommer att få väldigt många år i fängelse. Klarar jag det? Mm. Klarar jag av hur samhället kommer att se på min relation? Mm. För det har jag efteråt fått enormt mycket kritik för.
Att möta Kristoffer igen blir känslomässigt på många olika sätt.
Först fick jag en form av ilska över att, tror du verkligen att du ska få lov att röra mig igen efter så mycket du har gjort?
Mm.
För under hela den här tiden när jag jobbat med mig själv så vet jag att grejer han gjort har varit enormt skadliga.
Mm.
Och att han liksom har skadat barnen jättemycket. För det är ju på grund av hans agerande som alla grejer har skett. Men vi pratade om det. Han fick ringa till slut. Och då pratade vi ju väldigt mycket om det här. Mina känslor, mina tankar. Han lät mig kräka av mig.
Mm.
Han sa inget mer. Jag lyssnar och jag ber om ursäkt.
Mm.
Och jag förstår dina känslor och jag respekterar det. Och du har rätt. Och jag tror, hade han agerat på så sätt att han hade gett mig mothugg, då hade jag aldrig inlett en relation med honom igen.
Nej.
Det hade jag inte gjort.
Nu när Kristoffer är drogfri och nykter börjar Jonna känna igen den man hon en gång blev förälskad i.
Han är egentligen en människa med enormt stort hjärta som vill alla människor väl. Och den börjar komma fram igen. Så människan jag blev förälskad i på behandlingshemmet när han var drogfri där också, den kommer ju tillbaka. Och då märker jag att jag har känslor kvar. För jag har hela tiden trott att mina känslor, för att jag har aldrig levt i en relation med så starka känslor. Jag trodde ju det var på grund av medberoendet. Men därefter har jag sett att det är ju inte bara medberoendet. För jag ser att jag har varit medberoende i många år före honom.
Mm.
Utan det är ju att jag faktiskt älskar honom.
Mm.
Och att jag vill ge detta en chans. Men känslor, jag tampas jättemycket med mina egna känslor.
Mm.
Och även med att han ska ju också sitta i fängelse enormt länge.
Idag har man inget ärende hos socialtjänsten. Man får heller inget stöd från dem. Däremot från BUF, en barnrättsorganisation som finns till för de barn som har en förälder eller familjemedlem i häkte eller frivård. För Jonna och barnen är stödet från BUF ovärderligt.
Vi har kontakt med den uppe i Stockholm.
Mm.
Där de hjälper intagna att få en bättre relation med sina barn.
Mm.
Så de har delat ut julklappar, har de gjort. Så barnen fick julklappar nu sist vi var uppe. De köper fika till barnen när det är besök.
Mm.
Man kan även få lov att träffas på BUF då. För när du har permissioner så har du x antal tillsynspermissioner innan du får lov att liksom ha en obevakad permission.
Mm.
Och han har precis börjat med sina tillsynspermissioner. Och då ringde vi BUF och frågade om vi fick lov att vara hos dem. Så det ska vi få lov att göra. De är fantastiska. Faktiskt, de har hjälpt till jättemycket.
Mm.
De var även de som hjälpte till när vi överklagade då hans icke-biologiska sons besökstillstånd.
Jonnas äldsta son var 3 år när Jonna och Kristoffer initialt blev ett par. Eftersom kontakten med den biologiska pappan varit sporadisk kom sonen att betrakta Kristoffer som sin pappa. Och Kristoffer ser även den äldsta sonen som sin. När Kristoffer ska börja avtjäna sitt straff flyttas han till Kumla. Här nekas äldsta sonen besökstillstånd för att han inte är Kristoffers biologiska son.
Så vi åkte upp till Kumla, bara jag och då den minsta sonen.
Mm.
Den äldsta fick vänta utanför med mormor och morfar för de följde med. Och de fick göra något annat och han mådde ju jättedåligt. Han grät ju hela tiden.
För
menar, varför ska inte jag få lov att träffa honom eller för?
Ja.
Varför gör de skillnad på att inte han är min biologiska pappa? För mig är det ju pappa.
Mm.
Så han mådde jättedåligt psykiskt.
Mm.
Och Kristoffer satt 1 år, 2 månader på Kumla innan han skulle nedklassas. Och under den tiden så träffades vi en gång varannan månad i 1 timme.
Mm.
Där vi fick sitta i ett rum med 2 kriminalvårdare och plexiglas mellan oss.
Mm.
Där fick däremot sitta hos pappa i ena sidan av rummet. Och så fick jag sitta i andra sidan av rummet. Så fick sitta och prata på det sättet. Och då var det liksom för Det gäller bara, jag har en pappa igen, sa han.
Mm.
Och liksom bygga upp en relation.
Mm.
Medan liksom den nästa satt utanför och grät, för han inte fick lov att ha en relation. Och det kan jag fortfarande tycka är enormt fel av kriminalvården. Tyvärr så är det väldigt vanligt också. Det jag har pratat med flera i anhöriggrupper där de berättar samma sak. Där kriminalvården hindrar alla relationer vid barn som inte är biologiska.
Vad händer efter den här tiden på Kumla då? Kommer det en tid när båda barnen får träffa sin pappa?
Ja, det kommer. Han flyttas till Skänninganstalten för att nedklassas. Mm. För de anser att han inte är ett sånt så pass hot. Han gjorde sin riksutredning.
Mm.
Och även om han är dömd för väldigt grova brott så ansåg de att han var för lugn för att sitta där. Så han nedklassas till Skänninge då, som är en tvåa.
Mm.
Och då ansökte vi direkt om obevakade besök och det fick vi igenom. Och sen därefter så pratade vi med BUF och de hjälpte oss med en ansökan angående då äldsta sonen.
Mm.
Och det blev beviljat. Det första mötet glömmer jag aldrig. Den äldsta sonen sprang upp i famnen på han och släppte inte taget, alltså i 10 minuter.
Och hur reagerade Kristoffer?
Och han grät.
Ja.
Ja, han vill inte, idag bryr han sig inte att säga att han gråter, för han anser att män ska gråta. Men han grät.
Mm.
Och han menar på hur stor har inte han blivit.
Märkte du någon skillnad på honom? Hur mådde sonen?
Första besöket han satt tyst. Mm. Nu är ju han har berörd och autism. Mm. Så han har lite problem med känslor. Men han satt tyst hela vägen.
Mm.
Samtidigt som jag såg att han log. Och så sa han, hur var det? Frågade han, vet jag. Så han bara, jag har aldrig mått så bra.
Jonna berättar om hur besöken påverkar familjen, både henne och barnen. Om förväntan när man åker till ett besök och sorgen när man åker därifrån.
Jag brukar kalla det sorgen efter ett besök, fick du alltid. Okay. Man åker upp och är jätteglad och jätteförväntansfull.
Mm.
Man har besökat, mår jättebra, men sen sätter du dig i bilen och sen gråter du. För du helt plötsligt kommer på detta i min verklighet.
Jonna återkommer till det som kan vara svårt.
Många situationer märker man att man i den situation man är i, för till exempel min yngsta son blev misshandlad för inte så länge sedan, där han höll på att dö.
Vad var det för situation?
Det var en pojke på hans skola som bestämde ta hans huvud och slå det i marken flera gånger. Så han låg tyvärr och svävade mellan liv och död. Där ansökte vi om extra tid för samtal. Ja. Mm. För vi har ju bara en timme i veckan. Man får prata med varandra.
Mm.
Men det blev nekat. Och det var på grund av att vi ville, egentligen jag ville uppdatera. Han ville ju ringa varje dag och fråga, lever han egentligen? Mm.
Ja.
Men det nekade kriminalvården. Samma med äldsta sonen, har en hjärnsjukdom. Han skulle egentligen opereras och satt in och sjunt.
Mm.
Och där ansökte vi oss om extra tid. Och det blev också nekat. På grund av att de Skänninge också ansåg att vi skulle ta det på timme. Så det är inte bara en anstalt det handlar om, utan det är kriminalvården tyvärr.
Mm.
Och då,
men vad kan föranleda att man får extra tid då? Om vi vänder på det. Vad ska behöva hända för att man ska få lite extra tid?
Jag tror inte de skulle ge det. Det är det som är det sjuka. Jag tror inte de skulle ge det.
Men det finns ett ansökningsförfarande om
du kan ansöka om det. Men jag har aldrig någonsin hört någon som blivit beviljade. Man kan fundera bland många gånger hur kriminalvården egentligen tänker.
Mm.
Det är samma som nu. Vi har ju BUF. Och från BUF fick vi tiden, fixade de mellan 10 till 3.
Mm.
Det var ju många timmar, så vi blev jätteglada.
Mm.
Men sen fick vi kriminalvården i. Då fick vi mellan 1 och 3.
Okej.
Okay. För det är vad de tyckte det var. Han skulle få umgås med sina barn.
Trots att ni reser så långt för att...
Vi har även ansökt om extra för på... Täbyanstalten har de 1,5 timmes besök.
Mm.
Vi ansökte om extra besökstid på grund av att vi reser ända 6 timmar enkel väg.
Mm. Mm.
Fick avslag på det också. Och med det på grund av att de kan inte förlänga besökstiderna där för barn. Men de kan förlänga besökstiderna för om man bara är jag och han. Då kan vi förlänga. Vi frågade faktiskt Täby varför det är så här. Varför man kan förlänga det. Ja. För jag hade hellre tagit. Jag har aldrig varit där uppe själv, för det är för långt att åka. Så jag väljer hellre att barnen ska få ha sitt. Men då sa de att förut har de aldrig haft människor med så långa straff som de har idag.
Aha.
Så därför har, och de som har suttit där har inte riktigt haft barn som har velat komma dit. Så därför har de inte brytt sig om liksom hur deras besökstider ser ut för barnen.
Nej, okay.
Så de har ju väldigt täta besök. Och då sa de att för att vi ska förlänga, då måste vi börja minska besöken, enligt dem.
Antalet besök alltså?
Per dag, sa de. För det funkar inte annars. Men de sa att vi ska titta på det, men de var ju också ärliga. Vi hade en kontaktperson som var ärlig och menade på att vi ska titta på det, betyder då att det tittar vi på om 2 år.
Jag undrar hur Jonna skulle vilja att det såg ut.
Det jag hade velat se i grund och botten, det är väl längre besökstider egentligen. Och enskild tid till telefonsamtal med barnen. För nu är vi ju tre personer som delar på en timme i veckan. Vill den äldsta prata med honom, då tas det ju på allas tid. Den yngsta vill också prata om, han tas det på allas tid. Det hade jag velat se, längre besökstider egentligen, och att man låter barnen ha sin egen tid i telefonen. Vi hade ju Skype, både på Kumla. Vi fick inte det på Genedamöt. Men sen fick vi det på Täby nu också. Jag har det tre gånger. Nu har de stoppat det. Säger att Skypen behöver uppdateras. Men vi får ingen mer anledning än så.
Men om ni har ett samtal via Skype, så är det fortfarande den här timmen
det
handlar om.
Nej, det är faktiskt inte.
Nej, så det är utöver. Då kan man kan beställa det utöver.
Ja.
Men då finns det en gräns för hur många man får beställa? Eller?
Nej, du får ha det en gång i veckan och så får du faktiskt ha 20 minuter. Så vi har ju varit, alltså det har ju varit guld nu. För det är ändå känt, men jag har inte varit där uppe på den. Jag kan inte åka upp varje månad. Det är med mitt jobb.
Ja.
Och allt möjligt. Sen även så händer det mycket i livet som gör att man hinner inte åka upp.
Nej.
Speciellt när det är så lång tid. För det, man åker inte upp över dagen utan man får sova. Och det är hotell som ska bokas och allt möjligt. Jag menar, förra gången vi var i Stockholm kostade det 6 000 kronor. Det kostar väldigt mycket. Och jag menar, jag är ju själv med min ekonomi. Och jobbar ju fulltid. Men det är inte ekonomiskt hållbart att åka upp hela tiden. Så vi var jättetacksamma över Skype. För det var som ett litet besök på ett sätt ändå. För du fick se ansiktet på varandra. Och man fick lov att prata. Barnen var jätteglada över det. Men sen helt plötsligt så kom det en vecka där de sa att Skypen behövde uppdateras. Vi hade en bokad tid, men han ringde aldrig. Och sen ringde han och sa att Skypen behövde uppdateras. Sen har vi aldrig fått Skype igen. Det är ett par veckor
sedan. Hur länge sedan är det då?
Det är ungefär en månad sedan nu.
Vad händer om du som anhörig ställer frågan? Om du säger Skype-samtalen, när kommer de igång igen?
Jag mejlade och frågade. Vakthavande. Och fick bara till att de uppdaterar och de kollar på problematik eller problemet just nu. Och sen påminner de även om att Skype ska ju försvinna.
Jag frågar Jonna om det finns en oro för att äldsta sonens besökstillstånd ska komma att omprövas.
Hela tiden. Jag är hela tiden rädd att hon ska, när han byter anstalt, för han ska ju sitta på Täby tag och sen ska han ju även klassas ner från den så länge han sköter sig där. Då är jag jätteorolig också att hon ska ta bort det. För att de hela tiden varit påpekande på att det är inte hans biologiska son. Vi är hela tiden rädda att det är någonting de ska liksom beröva oss på. Och den äldsta är jätterädd hela tiden.
Så det är fullständigt möjligt att för varje gång han byter anstalt, att egentligen allting som ni hänger upp livet på, besök, tider, form för besök, Skype-samtal och så vidare, att det riskerar att försvinna.
För att det är en ny ansökan. För vet jag det var så att alla ansökningar följde med automatiskt per anstalt. Men det är det inte. Utan de omprövar dem hela tiden. Det är samma det här. Vi hade ju inte en timme från början egentligen. Utan vi hade ju vanlig intik och då får du prata alltså hur mycket du vill. Men det tog de bort för att barnen var för högljudda i bakgrunden. Så därför fick vi en timme. Och min äldsta har raseriutbrott ibland på grund av sin ADHD. Så han kan skrika ibland väldigt mycket. Och då hade det stängts ner tre gånger på grund av att barnen var för högljudda. Så därför tog de vårt vanliga intik och bytte om till något som heter intik play. Där det är en timmes avlyssnat. Vanlig intik är inte avlyssnat på det sättet, utan den bara varnar när det är för högt ljud och då går de in och lyssnar. Och det som vi gjorde i överklagande är att om ni lyssnar på det så hör ni att det är barn i bakgrunden. Ja. Men där är folk som har förlorat det på grund av djur som skäller i bakgrunden. På grund av att de har gått på Maxi och handlat. Du får inte vara i närheten av någon annan när du pratar, för då kan det tillstånd ryka. Varje dag vi pratar så bestämmer vi tiden för nästa dag. Och då säger jag till så att jag är hemma. Vi kan även inte prata i bilen till exempel. Då är det för högt ljud. Då larmar telefonen hela tiden. Jag får inte vara på kalas. Jag kan inte vara på jobb.
Nej.
Så att vi har ju bestämda tider och han får lov att ringa mig. Och det är så man får anpassa sig.
Kristoffer kommer att ha avtjänat sitt straff 2027. Jonna, Kristoffer och barnen ser fram emot att få vara en familj igen.
Vi räknar ner. Vi har planerat jättemycket vad vi ska göra. Han har pratat mycket om hur att han helst vill vara hemma bara. Jag har lovat han att köra han till frivården. För han vill inte gå dit själv. För han är rädd vad som händer om han går in i Helsingborg själv.
Jonna berättar att Kristoffer är rädd för att springa på folk som ska pressa honom att göra sådant som han inte vill. Det är därför familjen inte bor kvar i Helsingborg utan har flyttat till Mörarp. Här är det ingen som känner Kristoffer på det viset.
Han är jätterädd för att han ska falla dit igen. Mm. För han sa att han har byggt upp så mycket. Och han har äntligen fått tillbaka sina barn. Han har inte fått tillbaka sin familj, sin mamma, sina syskon. Så han menar på, jag vill inte förlora det. Men jag vet också att det krävs en svag stund. Så förlorar jag allt.
Mm.
För jag har varit väldigt noga med att jag vill inte ha det så igen. Jag kan inte ha det så igen. Och där känner jag hela tiden att jag har kommit tillräckligt långt i mitt självläkande.
Mm.
Och min självrehabilitering. Jag vet att jag kan sätta stopp.
Jag frågar Jonna vad hon har för stöd idag. Ifall det värsta skulle hända. Om Kristoffer skulle ta ett återfall eller hamna i fängelse igen.
Jag har min mamma och pappa är nu mitt största stöd.
Mm.
Jag har även en av mina bästa vänner.
Mm.
Det är de tre jag har.
Mm.
Som liksom, i med min pappas för detta missbruk, så han känner missbrukare.
Mm.
Och han vet också när du är minst lilla påverkad eller när du har förändrat beteende som är återfallsriskbeteende.
Mm.
Så han har ju lovat att liksom sätta stopp direkt. För jag klarar inte det. Jag kommer att falla i sönder om det händer igen.
Jonna beskriver hur hon längtar tills Kristoffer kommer ut, samtidigt som hon är jätterädd. Hon är rädd för att han ska ha en telefon, för sociala medier, för något så enkelt som att om han skulle gå till den lokala ICA-butiken och det tog alldeles för lång tid att handla. Paniken hon vet att hon skulle känna. Men att hon och Kristoffer pratar om allt sånt. Hur de har lovat varandra att alltid kommunicera och att barnen ska få komma till tals. Jonna har också fått ett stort stöd av NA och deras anhöriggrupper. Också Kristoffer har förtroende för NA, säger hon.
NA är någonting han vill gå på. Mm. Han tror inte på 12-stegsprogrammet. Ja. Det är det han tror på. Så att vi jobbar tillsammans, har vi sagt. Vi måste jobba som ett team.
Mm.
Sen måste han också jobba på sig själv. Och det är därför han menar på att han vill ha behandling.
Mm.
I slutet av sin straff, han vill ha hjälp också. För även om han har fått hjälp, så idag har du inte det sättet längre inne i fängelser som de hade förr. Där är inga behandlingar längre.
Okej, okay. Vad är det som har förändrats? Vad har hänt?
Jag vet att Skänninge hade liksom 12-stegsbehandling innan. Men då bestämde man sig för att man inte skulle ta in hjälp utifrån. Utan att man bara skulle använda sig av sin egna verksamhetsgrejer de har.
Mm.
Så då har de till exempel förebyggande för kriminalitet. Det är en träff var tredje vecka. De har olika sorters grejer. Men de grejerna problemet har Kristoffer redan gått.
Men det här som du, alltså att förebygga kriminalitet, det är inte en direkt, drogrelaterad pedagogik?
Nej, där är inga till exempel drog, alltså den här 12-stegsgrupper längre inne på anstalter.
Mm.
Där är inga möten inne på anstalter på det sättet du kan gå på, där alla som är missbrukare träffas. Allt sånt är borttaget idag.
Jag frågar vad Jonna tror händer med Kristoffer när den struktur han vant sig vid under så många år försvinner.
Han har ju pratat väldigt mycket om rädsla. Det är det han pratar om. Rädsla och sen det här att han vill gärna fortsätta ha nästan samma rutiner som han har inne på fängelset.
Mm.
Med att han går upp den tiden. Han går och lägger sig den tiden.
Ja.
Han sa det kommer han fortsätta med. För att det är ju helt plötsligt du kommer ut till någonting där allt har förändrats. Allt har förhållats. Han sa det, han hade sin första permission ute på ett köpcentrum.
Mm.
För bara en och en halv månad sedan. Och han pratade väldigt mycket om att det var enormt jobbigt psykiskt.
Bara alla intryck?
Alla intryck, det var så mycket intryck. Han satt sig på tåg med sin kontaktperson. Och han bara, alla sitter med sin telefon.
Ja.
Vad är detta här? Han kom ut på ett köpcenter. Han bara, vad är brödernas för någonting?
Ja.
Han bara, har du sett telefonerna som har kommit? Han bara, folk är jättekonstiga.
Mm.
Och sen när han kom tillbaka, för han avbröt sin permission i förtid.
Ja.
För han orkar inte psykiskt. Han bara, det var så, för mycket intryck. Han bara, jag är så van att se dessa väggarna.
En god stund har passerat. Mikrofonerna väger tungt i våra händer. Kaffet har kallnat i kopparna. Och datorns batteri är på upphällningen. I hallen vilar Enzo huvudet på sin boll och från rummet längre ner i korridoren hörs glada barnröster. Jag frågar Jonna vad hon särskilt vill att lyssnaren ska ta med sig ur det vi talat om.
Jag vill inte ge ett hopp kanske till människor att det kan lösa sig. Du kan gå igenom ett helvete och det kan ändå lösa sig.
Jonna Johansson alltså, hörde vi där. Knivig situation hon sitter i, Fatima, hon och kidsen, de lever i frihet. Killen som heter Kristoffer, han är i fångenskap, han är dömd för grovt narkotikabrott. Hur fixar Jonna det här, Fatima?
Ja, egentligen så tycker jag ju utifrån det jag ser och hör av henne i det här intervjutillfället att Jonna fixar det här med den äran. Och hon finns ju där både för Kristoffer och för grabbarna i det här läget. Däremot så förstår jag hennes frustration bitvis, och jag förstår den här sorgen man kan känna när man till exempel man har haft tillåtelse att prata fria antal minuter per vecka, och sen plötsligt då för att en telefon reagerar på en hund som skäller så har man inte rätt längre, utan då får man fasta tider och så får man bara prata en timme i veckan och allt det här som hon berättar om som sådana som du och jag egentligen aldrig kommer i kontakt med och behöver drabbas av.
Ingen lätt situation. Hur, jag tycker hon fixar det på ett bra vis?
Ja, absolut. Det tycker jag.
Har du fått någon uppfattning om Kristoffers mående? Hur har han det?
Idag, som jag uppfattar det Jonna berättar i intervjun, så mår ju Kristoffer bättre än han gjort någonsin. Och Kristoffer är ju en av de här personerna då som, alltså vars kriminalitet hänger ihop med ett omfattande och långvarigt missbruk. Och idag så är Kristoffer nykter, så bara det i sig då borgar för att det kommer att gå väldigt bra.
Du, vi håller tummarna för att det kommer gå bra för Jonna och hennes familj. Det måste gå bra, eller hur, Fatima?
Ja, nu det närmaste så hägrar väl vad man hoppas på en frigivning 2027, om jag minns rätt.
Då är Kristoffer ute.
Om allt går som det ska.
Du, ibland så kan jag tycka att kriminalvården får alldeles för mycket kritik. Det är verkligen ingen lätt uppgift de har. Det finns ju jättemånga människor där inne som, alltså kriminalvårdare, som verkligen ger allt för att de här intagna ska komma in på bättre vägar och komma ut hela och fria från kriminalitet. Förr om åren så hade jag en solklar favorit just inom kriminalvården, Ann-Britt Grünewald. Vem är Ann-Britt?
Ja, men Ann-Britt Grünewald, hon basade ju över Österåkersanstalten. Och hon bedrev ju ett, jag vet inte om vi ska kalla det för ett projekt, men alltså hon ledde fängelset på ett sätt som man väl varken har sett innan eller efter det, sorgligt nog. Där väldigt mycket då handlade om att motivera den som var, som satt inne, att göra sitt liv bättre. Och att alltså det skedde, kan man kalla det för frihet under ansvar.
Mm.
Det var öppna grindar. Man kom och gick lite grann som man ville där, och det byggde på att, alltså saken är den att jag har förtroende för dig fram till dess att du missbrukar mitt förtroende. Mm. Så att du kan visst åka ut på en flakmoppe eller vad det nu är, lite utanför området, om du kommer tillbaka på den tid jag har sagt. Kommer du inte tillbaka på den tid jag har sagt, så kommer det privilegiet att dras in, och så småningom så kanske man då vid upprepade förseelser flyttas från just den här anstalten. Men det här var ju ett väldigt framgångsrikt koncept, och jag har lite svårt att se skälet till, egentligen det verkliga skälet till, varför man valde att inte fortsätta med det.
Ann-Britt Grünewald, alltså en riktig klippa. Gud vad hon gjorde bra ifrån sig under sin karriär inom kriminalvården. Nu har jag fått en ny favorit just inom kriminalvården. Det är en kille från frivården i Malmö. Han heter Andreas Bergström, och han har en fråga till dig, Fatima.
Hej Fatima! Först vill jag bara säga att jag känner mig ärad och extremt glad över att vara med här och kunna ställa en fråga till dig. Det känns extremt kul och inspirerande. Och vem är jag då? Jo, mitt namn är Andreas Bergström och jag är 49 år gammal. Ursprungligen kommer jag från Sveriges rödaste ros, Eslöv, men sedan 90-talet så är jag boende i Malmö. Och här lever jag med mina älskade söner, 12-åriga Elliot och 10-åriga Sam, som, ska man säga, ständigt håller mig ajour med livets nödvändigheter. Och jag har under hela mitt yrkesliv arbetat med människor, barn, ungdomar och vuxna som befinner sig i utkanten av samhället, och under de senaste 20 åren så har jag arbetat inom kriminalvården. Jag är i grunden utbildad socionom och har arbetat på anstalt, vidareutbildat mig till programledare, kört olika kriminalitetsprogram och så här. Och under drygt 15 år nu har jag arbetat på frivården som frivårdsinspektör. Just nu då, eller i dagsläget, så ingår jag i en utredningsgrupp där jag främst arbetar med utredningar till tingsrätt, hovrätt och så här. Men även efter dum, då verkställighetsplanering ska upprättas på klienter och så här. Och eftersom jag har märkt att väldigt många inte har en susning om vad frivården är. Min kära mamma tror exempelvis att jag arbetar med friskvård. Vilket det kanske på ett sätt är, men och detta har gjort att jag har engagerat mig i Frivården Malmös Instagram. Där jag är med och gör lite grejer så här. Och jag tycker det är extremt roligt och ger mig stor tillfredsställelse. För att sprida budskap om vad frivården gör, till exempel att lejonparten av de som döms till kriminalvård finns inom frivården. Det är ju väldigt få som vet. De flesta kanske tänker på först fängelse, men vilket i realiteten är en liten del av alla dömda. Så här. Men det var lite om mig. Över till mina funderingar och min fråga till dig, Fatima. Jag tänkte börja med en egen reflektion som jag har burit med mig under många år faktiskt. Jag bodde under nära 10 år tillsammans med min familj på Rosengård i Malmö och hade en fantastisk tid där, helt liksom utan någon incidenter värda att nämnas och sådär. Och jag läste i tidningen en tid efter då att det hade varit stenkastning och sabotage mot polis, brandkår och ambulanspersonal och sånt. Så läste jag en liten undangömd artikel om att just blåljuspersonal samverkat, varit ute och informerat om sin situation och deras roller och så vidare. Och efter det hade oroligheterna kring den tiden försvunnit från de delar i Rosengård där det hände. Och jag tyckte artikeln var så otroligt intressant. Den var så liten att den knappt syntes. Min sambo hade till exempel helt missat den. Men det som var ännu mer intressant var att i samma tidning så blåste det upp en helsida att en bil brunnit i närheten av just Rosengård. Och detta blev då en tankeställare för mig. Vilket är mest intressant att läsa för allmänheten? Är det en bil som har brunnit eller att man i gemensam kraft gått tillsammans för att lösa en problematisk situation? Det tyckte jag var väldigt spännande. Och genom mitt arbete försöker jag förmedla en så reell bild det går och jobba mot att respektfullt, värdigt och lyhört möta personer som ofta är i kris på ett eller annat sätt. Jag kan personligen då mena att känna en viss frustration av att diskutera kriminalvård eller kriminalitet eftersom det baseras på en känsla. Och inom kriminalvården arbetar man med evidensbaserade program vilka såklart kan revideras och ändras när ny forskning visar på andra resultat, men allt görs i grunden från en faktabaserad liksom, grund. Och jag kan uppleva att de här två sidorna av det här myntet har blivit än mer frånskilda under senare år. Jag tänkte därför höra med dig, Fatima, om du någon gång känt en frustration eller otillfredsställelse över att inte nå fram med vad du anser relevant och intressant och adekvat fakta och så här. Och har du någon tips eller någon fakta på hur vi i samhället ska kunna nå fram med kunskap och så här i dagens brus, så hade jag uppskattat det. Tack så mycket. Ha en fin dag.
Andreas Bergström, alltså frivårdsinspektör på frivården i Malmö. Andreas, han möter ofta folk i kris. Du, vilken glädjespridare han är, alltså den här Andreas.
Ja, men verkligen. Klok människa, får jag lov att säga.
Verkligen.
Dessutom råkar jag veta att Andreas har hunnit fylla 50. Så välkommen till 50-talet, Andreas, och vuxenlivet, beroende på hur man ser det.
Andreas spelar alltså på andra dödhalvan nu.
Ja, så kan man också se det. Och jag med då.
Snart jag också. Andreas, han bodde en tid i Rosengård.
Ja.
Rosengård, det var väl där Zlatan växte upp, va?
Ja, just det.
Var det inte så att Andreas slog upp lokaltidningen? Stenkastningen mot blåljuspersonal hade minskat tack vare, ska vi säga, en dialog mellan blåljuspersonal och de boende.
Ja, de hade begett sig ut, så förstod jag historien. De hade begett sig ut och alltså informerat och mött de boende där, ja.
Det blev en liten notis, knappt synbar. Däremot så såg ju Andreas en helsida, en bil brann i Rosengård. Då var det verkligen dramatik, va?
Mm-hmm. Ja.
Och det slår man alltså upp stort. Andreas upplever en viss frustration om jag tolkar honom rätt. Vad säger du, Fatima?
Jo, nej, men alltså, jag förstår. Jag är helt med honom i den här reflektionen. Och det här är ju sånt som man inom kriminologin, man talar om media som den tredje statsmakten. Om man nu alltså betraktar, hur ska vi säga, samhällsdebatten och vad som lyfts upp på den politiska agendan och vad som inte lyfts upp på den politiska agendan.
Mm.
Alltså, beroende på vad som ligger i tiden. Jag skulle vilja säga att det går, det är trender, det går lite mode i det här, va? Saker och ting kan ligga och pocka på uppmärksamhet. Till exempel ett område där jag från början är expert, det är ju trafficking för sexuella ändamål.
Mm, det är ditt expertområde?
Ja, ett av dem. Ett av de första, så att säga. Sen har jag ju gått vidare till organiserad brottslighet och till narrativ kriminologi och så vidare. Men just det här med trafficking för sexuella ändamål, det är ju en problematik som finns tidigt i Sverige. Den finns ju redan på 50- och 60-talet. Men då får den inte det här genomslaget som den sen kommer att få i 90-talet och alldeles i början på 2000-talet efter då Sovjetunionens fall och annan organiserad kriminalitet som då, så att säga, kommer från de tidigare sovjetstaterna och från öst in över de svenska gränserna.
Okay.
Då finns en grogrund för den här problematiken. Alltså lyfter man upp den. Men forskar man på det så kommer man att hitta såna här företeelser på 50- och 60-talen också i Sverige.
Ni som jobbar med brott, du gör det som kriminolog och jurist. Andreas, ja. Han sitter på frivården.
Mm.
Hans uppdrag är ju att få folk på rätt spår i livet så att de ska göra nytta i samhället istället för att vara en belastning.
Mm. Mm.
Ja, alltså, han lyckas ju bra med det han gör. Andreas gör ju så gott han kan, men han är lite frustrerad ändå. Det här med att få ut kunskap typ i media, det är ingen barnlek.
Nej, det är ju inte det. Därför att det här har ju väldigt mycket med det politiska klimatet och den politiska agendan som råder för tillfället. Vad som kommer att lyftas upp. Alltså det är ju sådant som, dels så handlar det ju om att mediehus, oavsett vad man sysslar med för typ av media, vill ju, hur ska jag säga, lägga ut de berättelser, de uppslag som publiken eller allmänheten är intresserad av att läsa om. För att det är ju så man försörjer sig.
Det handlar om antal också klick och sånt.
Ja, det handlar om, tidigare så sa man du vill sälja lösnummer liksom.
Mm.
Idag handlar det väl mer som du säger om antal klick. Men det handlar ju också om att på samma sätt som tidningar och övrig media vill tillhandahålla gemene man det de är intresserade av för att det är så de försörjer sig, det är så de når ut med sin produkt. Så är det ju också så att ju mer vi matas med en typ av berättelse, som till exempel om vi matas med brinnande bilar istället för att matas med de här fallen där bilarna inte brinner därför att man har skapat en dialog med människor boende på platsen, så kommer vi ju att efterfråga fler brinnande bilar, för det blir ju en del av vår vardagssanning.
Jag kan känna lite grann så här att om vi tar exemplet Johanna Möller. Om vi pratar med henne så blir det bra drag på Instagram. Det blir ett slags eko där ute på något vis.
Ja, just det.
Pratar vi däremot om narkotika, det är ingen som verkar bry sig. Alltså det är det så här på något vis ändå att folk vill ha det smaskiga?
Ja, så kan det vara. Och sen är det ju det att, vad är det han säger, Hannibal Lecter, i När lammen tystnar? You covet what you see every day. Alltså att du åtrår det som du ser varje dag, det som är välbekant för dig. Och man kan säga just Johanna Möller, och det hörde vi ju i intervjun vi gjorde med Johanna Möller, så hörde vi ju henne berätta om det själv, alltså det svåra i detta. Att valsa, att hela tiden liksom valsa och att berättelsen upprepas i media på olika sätt. Att hon liksom aldrig får vila, hon får aldrig falla i glömska. Hon är på allas läppar, hon är en av de här historierna som består. Och hon ges ju inte stora möjligheter att förändra sin historia.
Nej.
Därför att där har ju media redan bestämt sig, och det är ju så att säga den versionen som man tuggar runt.
Sen är det så i media, det är en ständig upprepning. Du, Fatima, du blir ju faktiskt kontaktad av media ibland. Ibland är det lokaltidningar, Senast var det något i TV3, något i stil med huvudet på en mördare. Känner du när du sitter och pratar i ett sånt program att du når ut med något budskap eller din kunskap i ett sånt sammanhang? Eller är det liksom ett kommersiell rappakalja?
Nej, kommersiell rappakalja skulle jag ju inte kalla det för. Sen är det ju det, man kan ju fråga sig hur stor frihet har jag som då kommer in som expert i ett sånt här sammanhang.
Mm.
Det handlar ju om en produktion och en produktion som har fasta ramar. Men på ena sidan så nej, det är ju naturligtvis ingen. Kommer jag in som expert så uttalar jag mig ju naturligtvis utifrån den expertkompetens jag har. Och det är ju inte så att någon sitter och säger åt mig vad jag får säga och inte får säga.
Nej.
Men sen är det ju alltid det ungefär som i podden här, att man klipper ju ner material, va? Så att saker och ting som jag säger, jag vet att det var några saker som jag envisades med i det avsnittet som de sedermera valde att klippa bort för att de tyckte nog att jag var för enveten. Men där jag alltid tycker, nej, men jag tycker alltid att saker och ting ska vara rätt och riktigt, särskilt när man då talar om domar och juridiska beslut. Och i det här fallet så handlar det då om att man dömer den här förövaren som det här avsnittet handlade om i tingsrätten till en dom, alltså ett visst antal år i fängelse.
Men nu pratar vi TV alltså.
Ja, och när man kommer till hovrätten så sänker man det här straffet med ett par år.
Mm.
Och då ville jag förklara varför man sänker det här straffet. Det handlar liksom inte om att man ser på, för mig är det viktigt att få fram, det handlar inte om att man ser på gärningen som på något sätt mindre grov, utan det handlar om att man lutar sig på en annan del av lagstiftningen, och då blir resultatet att straffet ska vara 2 år kortare. Men allt annat lika, alltså bedömningen, alltså brottets råhet och grovhet är fortfarande densamma.
Det skalade bort en aning i TV3.
Ja, och det diskuterade vi faktiskt på ort och ställe, får jag säga, med ett brett leende här. Och jag har en viss förståelse för att man kan inte proppa in hur mycket information som helst då liksom de har ett begränsat ett antal minuter på sig. Men för mig så är det väldigt viktigt, och det var nästan så att till slut blev det så att för min egen skull så upprepade jag den här informationen som man sen då klippte bort lite snyggt.
En person som jag inte vill skala bort är vår kära klippa Andreas Bergström, alltså han på frivården. Vad var det för frågor han stångades mer med?
Ja, men han ställde, och det blir ju nästan, ja, det blir en utmaning för lov att säga. Han frågar mig, finns det tillfällen då jag har känt frustration och otillfredsställelse av att inte nå fram med adekvat fakta?
Just det.
Och då höll jag på att säga, om det finns. Alltså var och varannan gång egentligen man sitter och argumenterar i ett mål i tingsrätt eller hovrätt så kan man känna att det här har ni inte riktigt lyssnat på. Eller så ibland det omvända. Wow, nu lyssnade man på mig. Titta vad bra det blev. Ungefär så.
Sen är det så här också att folks tid är dyrbar. Du tycker om att bre ut dig. Jag vill den som, ska vi säga, cementerar dig, förpackar dig i en liten låda. Tycker du ibland att nu Ola för jävla jobbig, fan vad han avbryter mig, gud vad han vill hålla mig kort?
Ja, jo, det tycker jag ju, men det skulle jag ju aldrig säga. Alltså.
Jo, det ska du göra.
Ja, nej, men alltså det är ju det som är styrkan, skulle jag vilja påstå, med dig och mig egentligen, att vi är så pass olika, vi har olika ingångar och olika kompetens som vi kommer in med, och vi utgör ju ett självsäkert bra team. Sen om vi retar gallfeber på varandra ibland, it comes with the territory på något vis.
Så är det.
Men jag har ju en känsla av att även då, om man går tillbaka till Andreas fråga där, finns det tillfällen då jag känner mig frustrerad? Ja, men naturligtvis så gör det ju det. Och framförallt så kan jag känna att de här egentligen hänger ihop med det här vi talade om tidigare med artikeln och vem som har tolkningsföreträde i berättelsen i olika sammanhang. Det handlar egentligen hela tiden om det politiska klimatet och de politiska påbud som kommer från det, alltså de som sitter vid makten för tillfället.
Och jag vet att ni kriminologer, ni ligger ofta i luven på politikerna.
Ja, det är vår absolut viktigaste uppgift tycker jag.
Vad har ni emot varann så mycket? Vad är det som politikerna tycker är jobbiga med er kriminologer och vice versa?
Jag tror att många av oss i många sammanhang, och det ska vi också vara, är en nagel i ögat på politikerna. För att det som kan göra mig frustrerad i den, alltså om vi tittar på kriminalpolitiken och den allmänna samhällsdebatten, alltså utifrån min kriminologiska gärning, det är att man försöker alltså hitta någon sorts superenkel och radikal lösning på väldigt svårlösta problem. Man går inte på djupet utan man säger lås in dem bara. Det är liksom, idag så är det parollen. Den och den begår brott på grund av det och det. Lås in personen. Den och den personen har en narkotikarelaterad problematik. Lås in personen. Den och den personen är si och så. Den och den personen hittar inte sin plats i samhället. Lås in dem. Stoppa undan dem. Peta bort dem. Det där är ju inte en hållbar lösning. Och då måste, har man på fötter som vi kriminologer och en hel del andra grupper i samhället också har, så bör man tala om att det här kommer inte att fungera, för det vet vi. Det här kommer inte att fungera, utan det här är någon sorts spel för galleriet, eller det som Henrik Tham kallar då för en symbolisk lagstiftning. Andreas, han har ju en annan fundering också.
Mm.
Han pratar om det här med hur når man fram med kunskap i dagens brus. Och det är ju också i högsta grad, jag tror, jag kan inte lämna ett uttömmande svar på den frågan, och det tror jag nog någonstans att Andreas är medveten om, utan här krävs det ju att vi slår våra kloka huvuden ihop. Men om man skulle utgå ifrån sånt som Andreas själv konstaterar, det här med att respektfullt, värdigt och lyhört bemöta, och då menar jag inte bara människor i kris utan våra medmänniskor överhuvudtaget. Och i de här sammanhangen när vi pratar om dagens brus, alltså vi lever ju i, till skillnad från det här skräckscenariot i Orwells 1984, där det då handlar om att vi ska bli toppstyrda och vi ska berövas, och den lilla människan berövas den information och kunskap hon behöver för att leva ett självständigt liv.
Mm.
Så lever vi idag i ett informationssamhälle, men där vi överöses med så mycket information att det går ju liksom inte att sålla. Man får verkligen stå på sig om man ska kunna sålla då i alla intryck som kommer. Och då blir informationssamhället, menar jag, ett desinformationssamhälle. Och det är väl här någonstans, va? Det är ju här trenden och tendensen har blivit att den som ropar högst är den som hörs och syns, och det är den man tar fasta på. Men jag skulle ju vilja att sådana som du och jag och Andreas i all sin klokskap inte gapar och skriker, inte försöker gapa och skrika högst, för att jag menar det finns andra som vinner den grenen, utan att vi står där vi står med vår kunskap, med vår kompetens och med vårt filantropiska sinnelag, alltså vår kärlek till medmänniskan, så vi står som en sorts vågbrytare i det här.
Gissa vad jag har tänkt på?
Nej.
Låt säga att man sätter ihop ett gäng, Andreas Bergström, du, jag, sen kanske någon som suttit i fängelse. Ja, några riktiga rävar som verkligen kan sin sak. Tänk att starta en egen anstalt, ett fängelse. Bara med målsättning att vi ska göra fantastiska resultat med de här intagna.
Ja, då behöver vi Ann-Britt Grünewald.
Hon behövs då, precis. Och hon är över 80 nu, så jag tror inte hon vill vara med i matchen.
Hon får skriva en manual som vi kan följa.
Bra idé. Andreas Bergström, han finns på Instagram. Kontot, det heter frivarden_malmo_. Du, Fatima, vet du vad de här personerna har gemensamt? Orkar du med en liten lek?
Ja, visst.
Brottsofferjouren, Benny Hago, Jakob Freiman. Du vet, Jakob som är tuppen i hönsgården på kris, det här kriminellas revansch i samhället.
Ja, nej. Alltså undantaget att jag var våldsamt förälskad i Benny Hago när jag var tonåring.
Jaha.
Så nej, det vet jag nog inte, hörru.
Nej, du ska få fler ledtrådar. Petri Krim och Micke Sprites. Du vet, Micke, han från den här filmen Män som hatar kvinnor.
Ja, just det. Mm. Ja, nej, jag kan inte se sambandet.
Du ska få fler namn. Mikael Backstulid från Bonde söker fru, och så Per Ragnar, den här Dramatenstjärnan.
Mm,
Pontus
ja.
Varg och Emily Tolin, de här höjdarna på Hänt Extra och Hänt i veckan. Och så Anna Shimoda på Aftonbladet. Och du förresten, Peter Genbäck, honom höll jag på att glömma. Han som en gång i tiden var pastor.
Ja.
Pastor Knutby-sekten. Ringer den någon klocka nu?
Nej, inte annat än att alltså, det är synnerligen färgstarka och kompetenta människor.
Du nämnde Maria Rashid, hon på Kvinnors Rätt.
Nej.
Maria Montazamero, Carina Höglund. Du vet, Carina, det är Englas mamma, hon som har brottsofferperspektivet i den här podden.
Ja, återigen, det är ett helt gäng synnerligen kompetenta och starka kvinnor. Men i övrigt så, nej, det vet jag nog inte.
Är du smartare än en femteklassare, Fatima? Kom igen nu, jag säger de sista namnen. Roger Nordin på Riksmorgon Zoo, Tony Irving, Henry Brunette och Jean-Pierre Barda.
Ah, de är frisörer. Nej, jag driver med dig, Ola. Det är klart som fan att jag vet.
Vad har du vetat hela tiden?
Alla de här människorna, rätta mig nu om jag har fel, för nu blir det pinsamt om jag har fel. Alla de här människorna följer oss på Instagram.
Du satte huvudet på spiken, helt korrekt. Och nu vet du hur många följare vi har.
Nej, jag är dålig på sånt.
Det är 1000 stycken.
Men oj!
Yes, och jag kollade för en stund sedan på Instagram. Senaste 30 dagarna har vi haft 51 000 sidvisningar. Det är inte illa.
Nej, det är inte illa. Fortsätt.
Och du har ju ändå koll, mer koll än du så att säga låtsas här. Vad heter vi på Instagram, Fatima?
Vi heter så mycket som Fråga Kriminologen-podden. Och vet du vad? Snart finns vi på Facebook också.
Ja, kan inte du dra igång det?
Ja då, jag är på G. Får jag en snygg bild på dig?
Jag ska fixa det. Och glöm inte att gå in på den här Apple Podcast och skriva en recension om den här podden. Gärna något hyggligt så att vi får fler lyssnare. Annars så går vi väl i graven, va, Fatima?
Nej, det gör vi aldrig. Inte du och jag.
Vi gör inte det. Vi fortsätter. Nej. Vi krigar. Nästa vecka så är vi tillbaka. Då kommer vi höra Jonna Henningsson, hon som dödade och styckade en ung tjej. Det var en junimorgon 2014 i Askersund. Jonna, hon dömdes då till livstidsfängelse och nu vill hon ut. Tack för att ni lyssnat.
Tack.
Du har lyssnat på Fråga Kriminologen-podden med Fatima Adberg och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirma adberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirma adberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat. We'll be right back.